Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Den som har sett henne framträda glömmer det aldrig. Djupt allvar blandas med säregen närvaro och en alldeles speciell humor. Det är det både nonchalant och distinkta pianospelet, det är texternas dubbelbottnade poesi och det är hennes röst som inte liknar någon annans. I 10 år har hon varit en av landets mest kritikerhyllade popartister vars musik också spridits över en stor del av världen. Det började med albumet Until Death Comes år 2005. Senaste egna fullängdsskivan hette To The Soul och kom 2012. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Frida Hyvönen.
Man ska sitta lägre.
Ja, för att nu blir det som att jag liksom tonar jag upp.
Ja, sätt dig på golvet då.
Ja, men det skulle
då kommer du att kännas otroligt ohotfull. Mm.
Men ska vi prova det?
Alltså, jag är inte jätterädd för dig.
Nej, men...
Jag är däremot lite... Alltså, jag är mer... Om jag är rädd för någonting så är det väl mer att vi har liksom olika idéer av vad som är bra att publicera. Det vet jag liksom inte riktigt.
Nej, men alltså...
Jag tänker att du är så här avtrubbad för att du jobbar med sånt här hela tiden liksom. Samtidigt så tänker jag att du är också en känslig person med ett visst mått av förnuft.
Ja, men jag är jättekänslig.
Är du?
Jag har ju liksom...
Hur känslig är du?
Men superkänslig. Jag är ju jätteorolig för allting. Det här är verkligen, verkligen fel yrke för mig. Vi befinner oss på mitt kontor i Gamla stan i Stockholm där vi ägnat en lång stund åt att dividera om hur vi ska sitta under intervjun. Det slutar med att jag hamnar på golvet medan Frida Hyvönen får hela soffan till sitt förfogande. Egentligen har vi bara träffats ordentligt en gång tidigare. Det var för nästan exakt 8 år sedan. Jag gjorde ett radioprogram om musik och besökte därför Frida Hyvönen i den lilla byn Flarken. Hon hade då nyligen köpt ett hus där, någon mil norr om Robertsfors i Västerbotten där hon växte upp. Det var ett väldigt speciellt möte. Djup snö runt huset, en vidsträckt natthimmel fylld av klara stjärnor. Och vid midnatt gick vi ut i kylan och pulsade fram till det lilla kapellet som låg ett stenkast bort mitt i byn. Och senare satt vi oss återigen inne i det varma huset, men nu vid flygen som stod i mitten av det största rummet. Så här många år efteråt tänker jag tillbaka på mötet där i den djupa vinternatten. Och det jag minns starkast är de ord som Frida Hyvönen använde när hon pratade om sin syn på livet, konsten och tillvaron. En gleshet för att kunna expandera. En hängivenhet som gav skapandet djup. Och en helighet. Något i musiken men också i vardagen som kunde framkalla ett närmast magiskt skimmer. Men nu har det gått 8 år. Frida Hyvönen har fortfarande kvar huset i Flarken, men tillbringar den mesta tiden här i Stockholm. Just idag sov hon ända tills klockan ringde, men annars väcks hon ofta tidigt på morgonen av att hennes dotter, som Frida själv säger, vill småprata, trots att hon inte ens fyllt 1 år.
Mitt liv har blivit väldigt roligt sedan jag fick barn. Det är ganska mycket skratt, eller mer skratt än vad det har varit tidigare. Alltså. Det var något som jag inte hade fattat, att det är roligt att ha barn. Jag hade gruvat mig lite för att det skulle vara långtråkigt och sådär. Fullt av logistik bara. Men det är ju väldigt mysigt och skojigt sådär. Spännande. Och just nu så färgas min tillvaro ganska mycket av det här, den här nya personen som har flyttat in hos mig. Och för att liksom hitta hur vi ska fungera tillsammans. Så där, det är liksom det som vi håller på med. Jag är delvis mammaledig och jag jobbar delvis då. Så det är ganska korta sjok av saker. Kan jag säga. Det händer väldigt mycket hela tiden. Liksom det finns hela tiden nya aktiviteter som ska göras.
När ni småpratar så där klockan 5 på morgonen, vad säger ni till varandra då?
Hej, brukar min dotter säga. Jag tror att hennes egen röst är ganska mörk, men att hon har liksom börjat härma mig som jag låter när jag ser henne. Så att vi brukar heja på varandra ganska mycket. Hennes ordförråd är ännu inte så stort, för hon är bara 10 månader gammal. Sen så hon gillar att stångas, så att hon brukar rulla runt på magen, ställa sig på alla 4 och gå mot mig med en lite galen blick. Tills hon står så nära att hon tittar i kors, och då så skallar hon mig. Stångas. Det brukar vi göra. Och så brukar jag fråga om hon har sovit bra och sådär. Ställa lite frågor till henne.
Vad svarar hon då?
Lite olika. Men ja, vi har ju någon ständig dialog sådär som pågår. Och mer börjar det komma ord också i det här. Det är ju fantastiskt. Det här, jag menar, om man som jag är intresserad av, vad ska man säga, livets stora frågor, lite så då, så på en höft. Så är det en otroligt överlägsen sak att få barn. Att det är ju, man har ju som det här stora mysteriet så nära in på, inte bara på knuten utan in på huden. Det är på något sätt väldigt likt det andra skapandet. Och precis när hon hade kommit och var helt ny så märkte jag att tillvaron var väldigt lik så som tillvaron har varit när jag har varit på så här retreat. Jag har varit på sån här yoga retreat där man stiger upp klockan 4:30 på morgonen, att det går genom en trädgård och sätter sig någonstans och mediterar och sjunger en timme, och sen så har man fysiska övningar en timme, och sen det är liksom väldigt lång tid så här, innan man kommer fram till frukosten, och sen så man går och lägger sig tidigt, man vaknar väldigt tidigt och man sjunger samma sak runt. I det här fallet så har det då varit trollmor har lagt sina 11 små troll, den har jag sjungit alltså nu varje natt, varje kväll i hennes liv, runt kanske 20 till 40 gånger så där varje kväll när hon ska somna. Från att vi lägger oss till att hon somnar. Och det har varit mitt andra mantra då, det har varit sov du lilla videung. Och sen har vi också Byssan Lull, där jag gör om texten lite grann ibland. Så den, det är inte riktigt originalversionen, men de har liksom, alltså de låtarna har verkligen växt på mig. Alltså, de har öppnat sig.
Hur låter den där trollmor? Trollmor har Till svansen någonting.
Ja, när trollmor har lagt sina 11 små troll och bundit fast dem i svansen. Mm. Jag känner att jag kommer in i det här nu. Det är som en, det är nästan en, jag kan nästan inte sjunga den. Det känns för intimt. Så jag var tvungen att skämta till det lite med en lättsammare ton.
Är trollmor ledsen? Alltså, det är en så sorgsen sång, eller?
Nej, hon är rätt så där saklig. Hon har lagt sina 11 små troll. Hon binder fast dem i svansen. Och det är ju för att hålla ordning på dem. Sen sjunger hon sakta för 11 små troll. Den där upprepningen är ju kanske lite överflödig. Man har redan fattat att det är 11 små troll. Hon sjunger de vackraste ord hon känner. Och det är också, tycker jag, väldigt rationellt beteende när man ska lägga ett barn. Eller 11 små troll. Hon sjunger, och det här är ju lite roligt, för man kanske inte skulle tänka sig då att det här var de vackraste orden för en själv. Men för trollmor är det då o aj 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 buff, o aj 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 buff, o aj 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 buff, buff, o aj 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 buff.
Vill du ha 11 troll nu? Du måste kunna binda fast dem i svansen. Det är svårt att göra med en.
Oh dear. Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Även om jag skulle försöka så tänker jag mig att dels så har de ju, alltså de troll som, inom citationstecken, troll som jag avlar fram tycks inte ha någon svans. Så det är ett problem redan där. Men ja. Nej. Möjligtvis något troll till.
Är du mest i Stockholm nu för tiden?
Mm. I somras bodde vi i Flarken några månader. Men både våren och hösten har till största delarna spenderats här. Mm.
Jag besökte ju dig där i Flarken för... Mm. Det måste ju varit 7 år sedan. Eller kanske 8 år sedan.
Ja.
2007.
I slutet av.
Ja. Mm. Säkert vid den här tiden i november.
Mm.
Det var väldigt kallt. Vi gick i snön. Mm. Vi gick och tittade på in i det här kapellet. Det var på natten.
Jag hade hämtat dig på bussen.
Ja, jag hade inte körkort då. Nej. Så att jag kunde liksom inte komma ända fram.
Nej.
Vi åt lax.
Vi åt lax.
Mm.
Rökt lax.
Ja, kall lax i alla fall. Mm. Gravad eller vad det nu heter.
Brr.
Ja. Du hade din flygel.
Mm. Ja, den hade jag redan.
Ja, den stod där.
Just det, var redan första sommaren.
Det var liksom en intervju både i snö och vid flygen.
Ja. Jag minns inte flygeldelen. Mm. Alltså att vi satt där, men det gjorde vi.
Jo, vi gjorde det. Det var väldigt bra, för då kunde man säga, kan du spela 3 ackord ur den här sången som vi just nu pratar om?
Men gjorde jag det då, lydigt?
Ja.
Men vilken underbart trevlig individ.
Absolut. Och sen, det var bara 3 ackord, och sen kunde jag då lägga på den låten.
Jaha.
Lite fake. Men och vi pratade om evigheten och stjärnhimlen och det heliga. Men det här är ju 7 år sedan.
Ja.
Hur har du förändrats sedan dess?
Mm. Jag vet inte det riktigt. Det är ju svårt att ha riktigt koll på sig själv på det där sättet. När man tittar tillbaka och försöker sammanfatta någonting så tenderar man ju att ljuga. Man hänfaller till ett förslag. Ja, kanske att jag har förändrats på det här sättet. Jag kan inte säga att jag vet vem jag var då. Jag kan inte säga att jag vet vem jag är nu. Vissa pusselbitar har man ju... det har ju hänt saker, det vet man ju. Liksom, att
Det vet man. Det där uttrycket. Det har hänt saker. När vi träffades då hade jag alltså... det var ju det året jag hade köpt det där huset. Jag köpte det i januari. Jag får ut och turnerade under våren i Europa och USA, om jag inte minns fel. Och sen var jag där. Det var liksom, det var min plats där i Flarken. Och jag gjorde i ordning det liksom utifrån mina behov och förutsättningar. En liten parentes är ju att nu när det finns ett barn som också, ja, en arvinge till Flarken, så har jag insett att min inredningstaktik är väldigt mycket häftstift och stapla saker på varandra. Allting går att rycka loss eller putta omkull. Även stora möbler. Det är väldigt... jag känner att jag har som en stor ursäkt till alla som någonsin har besökt mig med barn. Att det kanske var livsfarligt för de barnen. Fast jag tänkte inte på det. Jag förstod det inte förrän. Ja. Åter till den här förändringen. Det har hänt liksom stora saker i mitt liv som jag egentligen inte liksom varken vill eller kan berätta om. Som har gjort mig liksom starkare och både starkare och lite, ja, större på något sätt. Kanske lite hårdare också. Äldre. Därigenom förhoppningsvis bättre. Men jag kan inte vara säker på det. Jag hoppas ju att man med tiden förbättras. Alltså att man kan använda sina erfarenheter på ett sånt sätt att man blir mer klarsynt eller mer, ska man säga, användbar för sig själv. Alltså att hjärnan finns till förfogande och att man fattar bättre och bättre hur man tar sig fram på ett sätt som blir njutbart, så att säga. Det här fortplantningen, alltså både att det tog otroligt lång tid att producera ett barn in i sin kropp. Alltså vilken, jag vet inte om, alltså jag hade nog inte greppat vilken otrolig sak det är att i 9 månader intas utav en annan person. Och helt som, ja, man kan inte kontrollera, kanske mår jag illa i 3 månader. Kanske måste jag köpa helt nya kläder för jag ryms inte i de gamla. Alltså det är verkligen en konstig upplevelse och det tog lång tid. Det var en otrolig... det var som ett helt liv, den där graviditeten. Och jag blir häpen när jag tänker mig att folk liksom, att folk går omkring och är gravida till höger och vänster som att det är den vardagligaste sak när det faktiskt är ett gigantiskt mysterium. Det var inte något, det var inte någon vardaglig händelse. Och det tog så lång tid. En utdragen mystisk händelse. Det samt det här året nu då jag har ammat har försatt mig i väldigt många alternativa medvetandetillstånd. Sådana som man vanligtvis får tillskansa sig antingen via rusmedel eller hallucinogener eller genom att meditera väldigt, väldigt länge, föreställer jag mig. De här tillstånden blev en slags vardagsmat mitt i det här heliga. Det är ju, först så produceras en människa in i en människa som råkar vara du. Och där är det också att all den här näringen ska tas från
det du äter och från din kropp. Och sen när den kommer ut, och det här hade inte jag räknat med, eller jag hade inte tänkt på det, då ska det ammas och den här, eller ja, i mitt fall i alla fall skulle det ammas. Och den här bröstmjölken ska tillverkas av min kropp. Och naturen prioriterar avkomman, så att om inte jag äter, då äter jag upp. Alltså, och det var det som hände. Barnet sög, blev tjockare, jag magrade. Jag skrek, ge mig glass. Inte bara en pinnglass, ge mig en liter glass varje kväll. Ge mig kakor, ge mig mat. Alltså, jag skulle ha så mycket mat. För att inte bli ett torrt, dött skinn på marken. Med ett ledset, tjockt barn bredvid. Det var det som hade kunnat hända. Jag var tvungen att äta otroliga mängder. Nu har det här börjat avta lite. Det som också har hänt när man är en mat, en livgivare, en fysisk livgivare, så tycker jag att det verkar som att tänkande kring planering och sånt där rationaliseras bort på något vis. Man blir väldigt, alltså det här, nu pratar jag generellt, men eftersom jag inte vill stöta mig med någon annan som har haft en annan upplevelse, så vill jag understryka då att det här gäller mig. Jag tycker mig se att vissa delar av hjärnan har blivit satta på undantag, och tänker att det kanske finns en funktion att man ska bli intresserad av att vara i nuet, eftersom det faktiskt krävs av en. Det krävs på något sätt att intressera sig, eller det är positivt om man kan intressera sig för det som händer just nu. Och sitta i, jag räknade i början av min graviditet ut att jag ammade 28 timmar i veckan. Det är ju ganska mycket tid, och då, ja, det blir ju någon slags, jag tog mig an det som någon slags kontemplationstid, att försöka liksom verkligen känna vad som händer. Också då med resultatet, panik, jag måste ha mat, det här händer, förstår ni att det här händer, jag äts upp as we speak.
Men när inträffade de andra medvetande tillstånden?
Ja, men de skiftade väl ut och in, alltså. Sömnen var ju extremt påverkad av graviditet, alltså drömmarna var otroliga, och varje morgon tidigt vaknade jag och behövde äta något klockan 5, och sen gick jag och la mig igen, och den sömnen som var då var fylld av dem, alltså där, det var drömmarnas topptid då, morgonsömnen på mätt mage. Så där, och sen så det där liksom spillde över in i dagen, och sen sen gick jag över i kvällen, och en enorm trötthet. Jag kände mig berusad varje kväll liksom redan vid 7. Och då utan några mer konventionella rusmedel. Jag avstod enligt rekommendation från att dricka eller knarka under graviditeten. Det ska man inte göra. Och det var heller ingenting som jag var sugen på att testa. Däremot så kände jag mig hög, full, bakis, konstig. Alltså det där liksom varje dag. Och nu har ju jag tror att mitt yrke är väldigt, alltså min specifika version av mitt yrke är väldigt förenlig med fortplantning. Det var i alla fall lyckosamt här att jag hade möjlighet att inte, jag har inget jobb att gå till, så att säga. Och jag är ju min egen, alltså min verksamhet, jag är egen företagare inom ja, inom musik. Musik och mystik. Men jag har en otrolig beundran för att människor liksom går till jobbet. Och jag tycker som att det egentligen är helt fel att någon skulle behöva jobba under graviditeten. Jag vet inte hur det skulle lösas liksom, men ja, det där är liksom, och det är ju lite opålitligt också, alltså. Det hände ju, alltså, när jag var gravid, att jag satt bakom en ratt och kände mig berusad av hormoner eller vad det kan ha varit. Nu menar inte jag att man ska förbjuda gravida kvinnor, eller jag försöker inte propagera för något sånt där liksom, utan det är väl jättebra för den som vill köra bil och arbeta och liksom göra precis vad den vill, att det är tillåtet. Men ja, nej, jag tyckte verkligen att det fanns vidder av alternativa tillstånd i dem där under den här perioden då, som det här senaste verket som jag har jobbat med.
När du åkte till de här retreaten, vad var det då du letade efter?
Varje gång jag har åkt till ett retreat så har det varit i anslutning till att jag haft turné innan eller sådär. Att det har varit ett sätt att vila upp sig på och någon slags nyfikenhet på vad... Är det där något, är det här en slags miljö som jag skulle trivas i? Alltså att jag har kanske misstänkt att jag har någon sån där munk eller vad heter det, att jag är en hängiven eller vad man säger, att jag skulle vilja hänge mig, säga upp min person och hänge mig till någonting, tjäna och sådär. Och att jag har sökt lite sådana ställen för att se. Jag är lite så här, jag kan sätta som jag lever på kanske typ servera mig ett annat sätt att leva på lite snabbt, så kan jag få se om det får mig att om det gör att det händer någonting i mig. Låt mig vara en slav under någon annans regler ett tag typ. Också väldigt lik det här med barn, alltså. Munk. Man kan sätta ett likhetstecken mellan munk och mamma. Munk lika med mamma. Men ja, och det har vi faktiskt på något ställe har det ju varit sådär att jag har känt då att jag har tänkt, här skulle jag nog kunna bli kvar.
Det är kanske därför alla munkar och nunnor måste leva i celibat. Skulle de få massa barn, då skulle de liksom
Precis, då skulle klostren tömmas.
Ja, det skulle vara helt onödigt.
Ja, jo. Det är väl det. Det är förstås därför.
Men i det där, vad man än sysslar med för askes, så talas det ofta om att man kan nå fram, komma igenom, en annan sån här term liksom.
Mm.
Och det är väl kanske bara en yogimästare per en miljard människor som liksom stannar i det tillståndet.
Ja.
Men har du någon gång känt att du har kommit igenom?
Nej. Jag har svårt att tro på det där. Och framförallt att någon skulle stanna i det. Alltså att man... Jag vet inte om jag är inte övertygad att det är så det ser ut liksom, att det är, utan jag tycker att det där låter lite som, du vet, där religion börjar bli maktmedel, att det är så här, jaha, jag är en upplyst person, men det är inte du. Jag vet något som du inte vet. Om du gör så här så kanske du också kommer få veta. Att där tycker jag att det är någonting som luktar rutten fisk runt det där med upplysning. Ja.
Men har du sett någonting?
Ja. Har jag sett någonting? Ho, ho, ho. Ja. Jag kanske är upplyst, jag vet inte. Jag har sett någonting. Men jag hör ju till... Jag har kanske inte till någonting, men jag tycker ju att det finns här liksom. Inte att det finns där borta, att man ska hitta dit. Det tror jag. Jag tror inte på den typen av att det är liksom ett letande efter ett befintligt rum, utan att vi är där liksom.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Frida Huvunen. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Vad betyder helighet för dig?
För mig är det där begreppet helighet ganska... Alltså det är ett ord som jag gärna sätter på mitt förhållningssätt till livet. Alltså att leva i helighet, alltså i frid och helighet. Det låter ju egentligen som... Det är ju begrepp som används i religionen. Men behöver inte vara knutna till religion. Helighet, frid, elegans, stringens, ljus, balans, allt sånt där. Och då när man, det sitter ju ihop med det här skapandet, att när man så att säga är i ett lyckosamt skapande tillstånd, så brukar det ju kännas rätt heligt. Och att man själv... Det finns en strävan liksom efter att åstadkomma det där överallt. För att kunna ha ett liv och ett skapande som känns liksom giltigt, eller vad man ska säga. Fyllt av någonting. Fyllt av närvaro och glans. Så.
Vad händer med dig i det här heliga tillståndet? Hur blir du då?
Jag blir bra. Alltså jag är verkligen klädd i det heliga tillståndet. Jag blir väldigt vacker och användbar och stark. Tydlig och generös. Ju mindre helighet, ju snålare. Snålare stämning. Generellt så är det nog, alltså jag skapar nog aldrig så dåligt som när jag känner mig snål. Det är någonstans motsatsen till skapande. Snål mot sig själv, snål mot andra, snålt om tid, snålt om död, lågt i tak, tungt och trist. Du vet det där. jag är ju inte en person som i vanliga fall tycker om att stå i centrum. Utan i mitt privatliv skulle jag säga att jag är snarare en sidekick-person. Men på scenen så blir det nödvändigt och då är det som att någonting slår på. Och det var väl den liksom den upptäckten som gjorde att jag fortsatte in på det spåret. Att jag kände att men okej, om jag står kvar på den här scenen nu och liksom landar på scenen så händer det någonting som blir, ja, det uppstår någon slags helighet då, om vi ska säga det. Och det kändes väl för mig då som ett tecken på att det var rätt väg att gå. Att det var något jag ville fortsätta med. Det kändes lyckat så där. Här uppstår det helighet. Det blir någonting. Jag ställer mig på en scen och spelar lite och sjunger lite och spelar lite Allan så här. Och folk tystnar, lyssnar, skrattar, klappar händerna. Vad trevligt, vad heligt.
När upptäckte du det första gången då?
Ja, nej, men det måste väl ha varit liksom, alltså, när började jag uppträda? Ja, men det måste ju vara drygt 10 år sedan. Sen har jag ju sjungit, liksom, uppträtt så där mer på andra sätt. Men det var liksom inte på det där sättet förrän jag landade på scenen, eller vad man ska säga. Att jag hade under skoltiden sjöng jag solo vid tillfällen i körer. Under gymnasietiden så gick jag ju musiklinje och då var det ju uppsjungningar. I min släkt har det sjungits, någon har fyllt år och så har det varit så här, men Frida, kan du ta och sjunga en sång? Kan ni kusiner ta och sjunga och spela någonting? Lite sådär beställningar från familjen. Men det har ju aldrig varit, alltså inte förrän då senare så har ju det varit fyllt av en helig känsla, utan snarare med en anstrykning av skräck, plikt och en viss musikalisk glädje. Men inte så där att jag känner att oj vad bekvämt att folk tittar på mig, utan mer åh, vad synd att jag är så rädd. Så där. Det vände ju någon gång. Ja, det var liksom någon slags upptäckt där. Och det gick väl, det har väl egentligen påverkat mig helt och hållet. Alltså att man kan säga att det att jag började uppträda och kände att jag faktiskt beträdde en scen, alltså att jag stod på en scen med hela mig själv då, så där. Ge och ta. Det fick har även spilt över då på ett positivt sätt på mig som person. Att jag nu har ju det varit ett tag liksom, och det har ju varit under den, alltså från att jag var 25 någonting till att jag nu är 38 någonting. Så har det där liksom varit en ganska, för mig en ganska, ja, det föll sig väl liksom precis när jag var på väg in i att bli vuxen. Att jag upptäckte att jag kan stå still. Och ju mindre jag förställer mig, ju bättre blir det. Det var faktiskt en välsignelse att upptäcka det. Det var som att från att ha varit ganska, på vissa sätt ganska ängslig och rädd för, ja, inte vet jag. Nej, men så där liksom obekväm från tonåren och framåt så där. Liksom, hur ter jag mig? Hur gör jag fel? Är jag klumpig? Liksom, är jag si eller jag så? Till den underbara upptäckten att när jag är som jag är så fungerar det. Så fungerar allt. Mycket bra upptäckt, rekommenderas för 25-åringar, 25-27-åringar. Sen dess har ju inte jag varit speciellt nervös lagd. Jag har haft det där att jag har känt att jag har liksom någonting som jag kan falla tillbaka in i. Att när jag lutar mig tillbaka så lyser jag starkast på något vis. Och det är väl den där heligheten återigen. Att där i det oansträngda finns den där expansionen. Fattar du vad jag menar?
Vad är det som lyser i dig då?
Vad är det som lyser? Vad är det som lyser? Ja, det är väl då... Ja, vad är det som lyser? Nej, men det är väl livet som lyser i människan, tänker jag mig. Livskraften och skratt, liksom humorn, skrattet och glädjen. Alltså jag tror ju på livet. Energin, liksom att den finns där i oss alla. Och den sträcker sig ut och åt alla håll. Och den är ju där som en någonting man kan öppna sig för och falla bak i. Liksom att, jag vet inte hur det är uppbyggt, alltså. Det vet jag inte.
Men hur gjorde du för att hitta den?
Ja, men jag ställde mig ju på en scen. Det var ju det. Jag följde väl en önskan egentligen om... Hur var det nu? Ja, att från att kanske vilja stå på en scen, vilja sjunga och sådär, men var lite rädd för det, till att tänka, men hur skulle jag vilja att det skulle vara? Vad fan är det här liksom? Varför ska jag stå här och vara rädd? Vad är det för skit? Jag släpper det liksom. Jag gör som jag drömmer om liksom. Jag kommer ihåg att jag hade olika bilder så där. Så varför kan inte jag vara som Elvis Presley, eller varför kan inte jag vara som Michael Jackson, eller som någon sån där som verkligen så här, liksom fysiskt så här, lever ut på scenen. Och varför ska jag stå? Varför måste jag vara en så här präktig, rak, skandinavisk tjej, liksom så här ganska lite så här, ganska höga betyg och duktig liksom, och mån om olika saker liksom. Varför? Jag tror att jag liksom tog tag i någon slags bad boy energi som jag avundade dess andra liksom, och bara testade lite, och så sprängde jag upp lite utrymme för mig själv så där på en höft. Det var mycket sneglande på män faktiskt från min sida just i den där perioden. Jag var väl sur på dem. Alltså jag hittade jag har haft liksom röster så där som har varit starka för mig under den där liksom artistiska tillblivelse perioden. Det var Björk, det var Nina Simone, det var Patti Smith som var liksom stora. Det fanns säkert många fler. Joni Mitchell lyssnade jag mycket på också. Massa musik liksom. Men sen var det någonting i det där, just att vara liksom en tuff kille som bara inte bryr sig. Det var någonting i det som jag liksom lånade in i mig själv, inlemmade in i mig själv. Det hade jag aldrig varit liksom.
Vår timme börjar faktiskt gå mot sitt slut.
Ja, det är så.
Mm, så är det.
Ja.
Ja, så är det faktiskt.
Ja, men det kan jag lättsamt acceptera.
Ja. Men du kommer inte göra såna här trollmorshits då? Menar, det är en...
Men sluta, vad hemsk du är.
Jag tänker bara kommersiellt nu. Jag
menar, ja.
Jag menar, det är en extremt stor marknad.
Mm. Nej, men precis. Jag har ju skrivit, jag har ju hittat på oändligt många låtar till mitt barn. Så är det ju, men de kommer ju och går. De improviseras ju fram. Mm. Jag har kollat lite efter barnmusik och sådär. Det är ju inte så mycket. Det finns ju inte så mycket härlig musik. Men å andra sidan så kan ju barn lyssna på exakt samma musik som vuxna, så att det behövs väl inte, vad sitter jag och säger? Jag jobbar faktiskt med att tonsätta musik till en teater, tonsätta texter till en barnteater nu, så jag ändrar mig. Specifik musik för barn behövs verkligen, och barnteater framförallt.
Ja, det är 30 sekunder kvar på en timme.
Ja.
Ska vi trycka på stopp?
Varför inte? Gör det. Stopp. Thank you.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Frida Huvunen. Researcher, det var Hanna Engberg. Och mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där har vi hashtaggen 60 minuter. Det spelades lite ny musik i dagens program. Som vanligt hörde vi Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella som framförde en aria av Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var som vanligt Daniel Wiesej. Men till det kom också tredje satsen ur Beethovens 32:a pianosonat. Även det med Daniel Wiesej vid pianot. Och så hade vi också Daniel Block som spelade lite ur Franz Schuberts fantasi i C-dur, andra satsen. I början av programmet hördes också ett kort citat ur Frida Huvunens låt Straight Thin Line.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.